att göra din vilja ibland oss, i våra hjärtan, Herre. Vi kanske bär på saker och ting som inte är behag till dig, Herre. Vi bär på saker och ting som ligger bakom, Herre, som har kanske varit vanskliga för oss. Vi vill lägga allt sådant bakom oss, Herre, och så vill vi rikta fullt fokus på dig. Jesus, vi prisar dig för att du går runt i bänkraderna just nu, Herre. Du gör din vilja känd. Du fyller oss med din heliga ande. Du fyller oss med din glädje, med din kärlek, glädje, frid och tålamod, Herre. Vi prisar dig för detta. I Jesu namn. I Jesu namn. Halleluja. I Jesu namn. Amen, amen. Du kan gärna vända dig om och så säger du någonting väldigt fint till din nabo som sitter jämte dig. Säg att du tycker om dem, att du älskar dem för att de är din broder och syster i Herren. Amen. Så kan ni vara varsågod och sitta ner sen när ni känner för det. Är det lite högt? Är det bra? Är det lite högt? Är det bra? Eller? Jag kan vara ganska högljudd, vet. Så att, nu pratar jag ju tyst och ändå är det högt, så att vi kanske borde försöka hålla ner volymen lite. Mår ni bra? Har ni sovit gott? Jag har sovit väldigt bra, ska jag säga. Jag har inte blivit väckt av något barn. Så att... jag sov hela natten igenom och vaknade 7:30 och kände så här, det här är ju inte sant. Jag har sovit hela natten utan att vakna någonting. Det är få förunnat. Vi ska ha lite av ett bibelstudium. Är det okej? Okay? Du får skylla dig själv för att ha tagit dig hit till kyrkan. För här läser vi Bibeln. Här älskar vi Guds ord. Här älskar vi Bibeln. Amen. Min bibel börjar bli väldigt sliten nu. Jag köpte den när jag var tonåring. Den har varit i alla möjliga länder, i Kina, i Jordan, och den har varit i Israel och lite överallt. Och har läst sönder den, kan man säga. Och det är väl härligt att en bibel läses sönder. Eller så är jag bara allmänt slarvig. Det kan vara båda delarna. Och dessutom har jag en son också som älskar. Så att han har rivit ut några sidor i första Moseboken. Ah, inte så viktigt, hoppas jag. Men synd att det inte var i tredje Moseboken. Det vet man, det är för mycket med så här, siffror och sådär. Så du kan hänga med mig till Lukas kapitel 13. Lukas kapitel 13. Jesus, vi prisar dig, Herre. Vi tackar dig för att du är här den här stunden. Vi ber om att du talar till oss, Herre. Att du ger oss ord på vägen, att du ger oss mat på vägen. Vi prisar dig för att du är så god och att du har så mycket gott för oss. Tackar dig, Herre, för att allt det som ligger bakom, ligger just bakom. Och att vi kan rikta oss framåt mot det som ligger framför. I Jesu namn. Amen. Igen så ska vi gå in lite grann i del 2 av att få lite perspektiv. Fick du perspektiv igår? Lite grann. Idag ska vi prata lite mer om det. Och jag tänker faktiskt använda mig av den här lilla plantan som är riktig. Inte sant? Nej, den är plastik. Men den kommer att funka lite som en, för vi kommer nämligen prata om ett träd idag. Så vi ska läsa berättelsen som Jesus ger oss genom en liknelse om fikonträdet som inte bar frukt. Och det är de bibelverserna vi kommer utgå ifrån idag. Ska vi läsa? Lukas evangelium 13, vers 6 och framåt. Sedan berättade Jesus denna liknelse för dem. En man, han hade ett fikonträd planterat i sin vingård, och han kom för att se om det fanns någon frukt på det. Men han fann inget. Då sa han till sin trädgårdsmästare: i 3 år har jag kommit och letat efter frukt på det här fikonträdet men inte hittat någonting. Hugg ner det. Varför ska det få stå och suga ut jorden? Men trädgårdsmästaren svarade honom: herre, låt det stå kvar även i år tills jag har grävt omkring det och gödslat. Kanske bär det frukt nästa år, annars ska du hugga ner det. Du vet, som jag berättade för dig häromdagen, eller jag bara säga, igår kväll, så har jag haft en turbulent tid på min arbetsplats, och det har varit många utmaningar i den bemärkelsen. Och det är som om jag ganska ofta upplever att jag står i svårigheter. Eller att man står i utmaningar som man inte känner att man mäktar med. Att man inte mäktar och klarar av. Känner du igen dig? Inte alla gör det, men då får ni be för oss andra som gör det. Men det är faktiskt så här att livet kommer vara fullt av både dalar men även framgång när Gud gör saker och ting. Och det kommer egentligen aldrig bli annorlunda. Det kanske ser annorlunda ut, utmaningarna är annorlunda. Men jag tror att det är liksom på något sätt en biblisk princip att Gud ibland för oss igenom passager där vi behöver hans hjälp. För att inte glömma bort att vi faktiskt behöver honom. För när allt går som en dans på rosor, allt är helt perfekt och Guds välsignelse bara strömmar in och vi behöver inte stå i tro för någonting egentligen, så blir det väldigt lätt att vi blir bekväma. Det blir väldigt lätt att vi kan sätta oss ner i en jacuzzi liksom och bara chilla och allmänt inte behöva tänka på någonting mer. Och jag tror att när det händer, det är då som Gud tillåter saker och ting att hända i våra liv. Men det kan också vara så att vi själva i våran svaghet, i våra synder, sätter oss i positioner som egentligen inte var, det var inte Guds tanke med det hela. Men vi helt plötsligt kanske står i en situation på grund av någonting vi själva gjorde. Ett misstag eller någonting som är bara, eller omständigheterna helt enkelt. Och det är det som jag tror det här stycket handlar om. Så vi ska gå in och prata lite grann om det här stycket. Så vi börjar då med, det är ju, finns ju en viktig detalj i den här historien och det är ju själva trädet. Har du haft ett träd i ditt liv någon gång? Det är svårt att avgöra kanske innan jag har förklarat vad det betyder. Men jag tror att vi alla på något sätt i våra liv möts av ett sånt här träd. Att vi i våra liv har ett träd som representerar våra egna nederlag, våra utmaningar. För det bibelstycket säger, det är att den här mannen då, som jag tror representerat som oss i den här berättelsen. Nu säger ju trädgårdsmästaren herre till den här personen, så det är ju liksom på ett sätt en liknelse också. Men att vi går runt i våra liv. Du vet, vi går runt i våran livsträdgård. Vi har massa saker som vi är stolta över. Vi kanske har ett träd som är våra barn. Som vi bara känner, yes, det här är riktigt bra. Och sen så har vi det här. Vi har ett vackert hus nu, yes. Och vi har massa olika träd i våran egen livsträdgård. Men så har vi ett träd. Som vi bara undrar, varför finns det här i mitt liv? Vi är otroligt nöjda med liksom alla de här andra träden som blomstrar. Och så finns det ett träd som vi inte upplever ger frukt. Vi har ett träd som vi bara, varför är den här? Varför står den här? Det kanske är en dröm som man hade. Kanske man drömde om att en gång få ut och missionera. Att man verkligen bara hade en dröm av att få se människor i sin stad bli frälsta. Man kanske hade en dröm av att starta ett soppkök. Jag vet inte. Det kan vara, det kanske är ett misstag som man själv begick. Någonting som man gjorde gentemot sina egna barn. Man kanske betedde sig illa på något sätt. Man kanske betedde sig illa i ett sammanhang i någon församling. Eller man kanske gjorde någonting mot sin broder eller syster på något sätt. Man vet själv att jag gjorde ett misstag. Det kan vara någonting som kanske aldrig blir riktigt bra. Du vet, en utmaning som alltid är där. Någonting som bara står och tittar på en. Och hur mycket man än ber och hur mycket man än fastar, så är det fortfarande där. En utmaning inom, det kan vara allt ifrån jobb och relationer. Eller ett barn som inte är frälst. Eller vad som helst. Så står det liksom och bara tittar på en i vitögat. Och det är alltid där. Alltid en utmaning. Alltid en smärta. Det bara finns där. Och så tänker vi, Jesus, varför? Det kanske är någonting som Gud talade om som aldrig hände. Kanske någonting som du upplevde som Gud talade in i våra liv, eller i mitt liv, eller i ditt liv. Men som liksom aldrig hände. Vad hände med det som Gud sa skulle hända? För mig var det här trädet en gång, så var det när jag var 17 år gammal. Skulle precis börja andra året på vidaregående. så drabbas jag av feberkänningar i kroppen. Jag hade under några år haft problem med liksom reumatism och hade problem med att mina fingrar svällde upp. Och ibland hade jag stora vattensamlingar i armen eller i armbågen. Och hade otroliga smärtor ofta och hade utslag på händerna. Och läkarna visste inte riktigt vad det var. När jag var då, som sagt, när jag var 17 år så började jag drabbas av feber ibland. När jag var i skolan så pappa kom och hämtade mig och vi trodde bara att det var någon influensa eller något sånt här. Och så blev det bara värre och värre. Till slut så kunde jag inte gå till skolan. Till slut så kunde jag knappt gå. Till slut så kunde jag inte spisa. Och det blev bara värre och värre tills mamma och pappa sa, nej men nu åker vi in till läkaren. Och det visade sig att mina nivåer, CRP och allt vad det heter, var totalt i toppen. Och läkarna sa att vi måste få bukt med det här, annars så överlever han inte en vecka till. Och när jag kom in på sjukhuset så blev jag ännu sämre. Jag gick ner många kilo. Och även mina blodvärden, mina järnvärden i blodet var också totalt skyhäga. Så att det tydde på leukemi. Så jag kommer ihåg hur min mamma och jag, vi låg inne på mitt rum. Jag kunde inte äta, jag sov bara egentligen hela tiden och orkade ingenting. Och läkaren kommer in och jag liksom kastar upp för att jag kan inte behålla någonting. Och han säger, vi tror antagligen, det är inte säkert, vi tror antagligen att det är leukemi. Och att höra det, jag hade ju inte så mycket styrka kvar, men det var liksom det sista, absolut sista man ville höra. Och jag kommer ihåg min mamma grät väldigt mycket och jag också självklart. Men så började det visa sig då att mina värden reagerade positivt till vissa mediciner. Och det visade sig då att det var en autoimmun inflammation kallas det. När mitt immunförsvar bröt ner kroppen som liknade på leukemi. Och det visade sig som tur var att det inte var, liksom, tack vare Gud, att det inte var leukemi. Och jag överlevde, clearly, jag är ju här. Jag överlevde och medicinen tog bra och jag fick äta kortison och många olika typer av tabletter för att vara bra. Men just där och då så fanns det i den svårigheten, sjukdomen var inte sänd av Gud, för Gud sänder inte sjukdomar. Men i den brustna världen som vi är så existerar de sakerna. Och det trädet, jag försökte läsa de tyngsta böckerna, liksom helt hög på medicin, så försökte jag läsa så här David Jongishos liksom längsta böcker om hur du kan bli helad. Och jag liksom läste de här och tänkte, Gud, varför blir jag inte helbredet? Varför helar de inte bara bums? Varför tar du inte bara bort allting på en gång? Det kommer komma situationer i våra liv där vi kommer ställa frågan till Gud. Jag har ett träd här, Gud. Varför finns det i mitt liv? Även fast det skulle kunna vara, även fast då det är en sjukdom som vi undrar, hur kan den här finnas i mitt liv? Det är inte för att Gud har sänt det, men det är fortfarande där. Det kan vara en dröm som du hade. Det kan vara en relation, en brusten relation med ditt barnbarn eller ett barn eller din förälder eller vad som helst. Men det är någonting som jag tror Jesus vill pinpointa här. Att det kan finnas träd i våra liv som vi upplever, som vi undrar själva. Varför finns det här i mitt liv? Och jag tror att du är här. Och jag tror att vi har, liksom, jag tror att det är av en anledning som just du sitter här. Om du upplever på din insida att det finns någonting och du kanske tänker själv att ja, men jag vet faktiskt vad det här trädet är i mitt liv. Och du kanske inte alls känner igen det att du har det här just nu, men en dag så kommer antagligen finnas något sånt här. Ett träd som inte bär någon frukt. Ett träd som bara står där och vi undrar varför. Och det var precis det som hände mig då när jag var 17 år och Gud började ju verka och genom medicin också så blev jag liksom bättre och bättre och läkarna var väldigt förvånade över att jag överhuvudtaget reagerade så bra. Och det gick ganska fort, det tog ett år ungefär så var jag faktiskt frisk. Och det som är i hela den processen så gjorde Gud någonting med mig. I hela den processen med när man var sjuk och döende till att man faktiskt var helt frisk, så fick Gud chans att faktiskt verka på min insida. Så när jag träffar människor idag som har cancer, så vet jag precis hur de upplever det. För det är lätt att man bara säger, ja, nu ska vi be, halleluja, du ska bli frisk. Men man ser ju inte smärtan som de har gått igenom, spörsmålen som de har ställt och all den svårighet och trångmålet som de har gått igenom. Det är ett helt nytt perspektiv för mig. Och Gud har helat mig totalt ifrån reumatism. Jag kunde inte böja på fingrarna. Jag har inte det kvar. Jag har blivit av med vissa allergier som jag hade innan som jag inte har kvar. Det är sådana saker som Gud vill göra med sådana här saker. Och jag är här idag på grund av Guds nåd. Men om vi läser lite mer i den här berättelsen, så är det ju så här att det här trädet, det var ju planterat i jorden, precis. Det var inte planterat på sten, det var inte planterat i träd, det var planterat i jorden. Och de andra växterna som vi tydligt läser här, de bar frukt. Och det blir lätt så att när vi tittar på våra omständigheter, så börjar vi klandra jorden. Vi börjar titta på, nej men vänta det här nu, det är fel på jorden. Det är fel på mitt omständighet, det är fel på min församling till exempel. Det är fel på min familj. Det är fel på det här trädet, det är på grund av att det är fel på jorden. Men vet du vad, de andra träden, de bar frukt. Och det blir väldigt lätt att vi börjar titta på de omständigheter vi har. Och så skyller vi på omständigheterna istället för att se på vad är det Gud vill göra i oss. Kanske han tillåter vissa omständigheter för att vi ska bära frukt. Det kan vara så att vi beskyller kyrkan, eller att vi beskyller våran familj, eller någonting som är av yttre påverkan, för att vi inte tycker om det här trädet. Jag tycker inte om det här trädet. Det är fult, barken hänger, det bär ingen frukt. Men det kanske är lite löv. Det kanske är så att vi försöker klä det på något fint sätt. Och vi försöker göra det lite snyggt och lite sådär prydligt och så vidare. Men det bär ingen frukt. Och jag tror att Gud, han vill ge oss perspektiv på det här. Självklart så kan vi bli besvikna av sammanhang. Kanske en församling som man blir besviken av. Eller människor som betett sig illa på något sätt. Men vi måste alltid se på det där trädet står, så står det där av en anledning. Och jorden kan vi inte riktigt skylla på, för jorden är just jord, utan det blir vad vi gör det till. Så läser vi vidare, så står det om en person, det är hagmästaren. Kommer ni ihåg när Jesus hade kommit upp ur graven och Maria trodde att det är hagmästaren? Jag tror att det finns otroliga kopplingar just till det. För Jesus beskriver sig själv i den här berättelsen som just en hagemästare. Heter hagemästare i Norge? En gartner. Just det. Trädgårdsmästare heter det i Sverige. Så jag tänkte hage, liksom trädgård. Okej, gartner heter det. Halleluja, snurr du till din abo så säger du gartner. Halleluja. Är det någon som är gartner här? Eller liksom som är väldigt gröna fingrar eller sådär? Ingen här, vi kännas vid. Okej. Men den här personen, den här som äger den här trädgården, han går ju till gartnern. Och så säger han, i tre år så har jag väntat på det här trädet att det ska bära frukt. Och hur många gånger har vi inte sagt det till Jesus? Det här, hugg ner det. Inte sant? Vi säger, Jesus, ta bort den här smärtan. Det kan vara någonting fruktansvärt som har hänt i våra liv. Ta bort den här sorgen. Ta bort den här vanskligheten. Ta bort det här som hela tiden trycker ner mig. Det som gång på gång på gång gör mitt liv vanskligt. Eller det som gör mitt liv liksom knappt värt att leva. Det kan till och med gå så långt. Och vi säger, snälla Gud, hugg ner det. Snälla Gud, ta bort det här ifrån mig. Snälla Gud, gör någonting med det här trädet. Liksom plocka bort det helt, dra upp med det med rötterna och kasta iväg det. Och då tror jag att Jesus, han vill säga några enkla saker om det här trädet. Nummer ett, det hagemästaren säger att han vill göra. Han säger, Herre, låt det stå kvar även i år. Tills jag har grävt omkring det. Så gartnern, Jesus, han vill börja med att okay, han vill se på det här trädet. Och sen så vill han gå på djupet. Så vill han ta sin spade och sen så vill han börja gräva upp rötterna. Han vill börja se på hur ser rötterna ut. Hur ser anledningen ut till varför det här finns i våra liv. För om rötterna, om det är fel på rötterna, då kan vi absolut slänga bort trädet. Men om det inte är något fel på rötterna, då kan trädet stå kvar. Och det finns en annan del, en annan berättelse i Lukas, bara några kapitel längre fram. Där Jesus, tror jag, gör just det här. Och det är en av mina liksom favoritberättelser. Och det är om mannen Zacchaeus. Jag vet inte om jag pratade om det sist jag var här. Det är möjligt, men... Vi läser om Zacchaeus och ibland så läser vi om han och Lulu stackars Zacchaeus som var kort och liksom ja stackare liksom och sådär. Men hela berättelsen i Lukas kapitel 19 så är ju då när Jesus han kommer ridades in i staden Jeriko och människor de jublar och de ropar halleluja, yes här kommer Jesus, här kommer Messias och han var ju kändis, han var ju multikändis. Och så är det en man där i den här folksamlingen som heter Zacchaeus. Och Zacchaeus, han var en tollindrivare. Men han var inte bara det. Han var liksom ledaren över all tollindrivare i den trakten. Och det var egentligen, han var ju kopplad då med romarna som hade liksom tagit över landet. Så man kan säga att han var praktiskt taget maffia. För han pressade människor på pengar. Han tog den fattiga änkan och så liksom gick han där med sina liksom vakter och sen så bara sa han upp, tacka nu, tack så mycket och så tog han mer än han behövde. För Matteus var mycket rik. Tullindrivarna var rika för att romarna, de gav dem en bra liksom förtjänst på det här arbetet. Samtidigt så var han jude. Så han hade totalt sålt ut sitt eget folk för pengarnas skull. Han var maffia. Han var en riktig maffiaboss. Och han hade antagligen fina kläder och guldringar och vakter som gick runt omkring sig när han gick där liksom på stan och liksom var... top notch och kanske lite fruktad för skulle han fråga efter mer pengar, kräva mer pengar. Han hade romarna på sin sida så han kunde säkert bara, de i den här butiken här, de vägrar på spar här, inte sant? De vägrar att betala skatt till kejsaren. Så därför ska de betala dubbelskatt nå. Och så gick soldaterna in och så krävde de det de behövde och så kunde Matteus behålla en ganska stor del själv. Det tror jag att det var Zacchaeus. Och vi läser honom som en stackars smutsig liten man som springer ut som en liten Gollum eller någonting så här om ni har sett Ringens herre. Som springer runt som en liten figur som vi tycker är lite synd om. Så, och jag har ofta sett böcker när folk ler av ham liksom. Åh, han klättrar upp i trädet. Ja, visst, absolut. Det kunde ha varit så också. Men jag tror snarare att kanske han bara så här, kommer till staden, vad är det som sker nu? Spör han alla stora vuxna människor. Och så säger de, men det är ju Jesus. Åhå ja, men han är ju ganska känd då. Så han vill jag se lite mer av. Så de liksom, kanske han bara säger, ja men kasta upp mig liksom. Så tar vakterna liksom och bara kastar upp honom i det här trädet. Där han sitter och får upp lite vindruvor, inte sant? Och så sitter han där i trädet och så tänker han bara så här, ah, bra utsikt. Och liksom det är ingen som tör att säga någonting om Zacchaeus. För han är ju liksom the bully of the town. Han är ju mobbaren av byn liksom. Så han sitter där och så kommer Jesus gåendes. Och så stannar Jesus precis framför hans träd. Och Zacchaeus måste ju tänka så här. Alltså jag är så bra. Alltså tänkte jag är rik. Jag är lycklig. Och nu kommer Jesus och så ställer han sig precis här. Rikskändisen Jesus. Och så säger Jesus: Zacchaeus! Och Zacchaeus måste tänka så här: men det här är ju den bästa dagen i hela mitt liv. Jag liksom har valt rätt träd. Jag är rik och alltihopa. Och så säger Jesus: vet vem jag är? Jesus vet ju vem jag är. Jag måste ha liksom ett känt namn i den här byn. Och så säger Jesus: Zacchaeus, kom ner hit. För idag ska jag äta hemma hos dig. Och Zacchaeus bara: det här är ju absolut helt fantastiskt. Och så hoppar han ner i sin så liksom vaktsfamn som fångar honom. Och så går han liksom iväg med Jesus så här. Ikke sant? Han var kort. Ikke sant? Så han går iväg med Jesus. Och så går de hem till honom. Till hans fina mansion. Det finaste huset i Jeriko. Reviderad version av Tom Stigson. Vi går hem till hans fina mansion. Där de lägger sig till bords för att spisa. Ikke sant? Det var det de gjorde. Så de ligger ner där och spiser vindruvor. Och alla vet vem Zacchaeus är. Och alla vet vem Jesus är. Och vi ser inte någonstans att Jesus fördömer Zacchaeus. Utan vi ser snarare folket säger: men vet inte Jesus vem det här är? Han är ju maffian. Han tog massa pengar från mig. Han tog massa pengar från tantami. Han tog massa pengar från... Han är liksom bully. Och det står att folket knotade sig mot Jesus. De säger: men tuller du? Jag hade gjort samma sak. Man vet inte Jesus vem det här är. Här är jag, en rättfärdig människa. Med liksom allt på rätt plats. Jag ger till de fattiga. Jag är snäll och god och älskar flåklypa. Och vet, allt är rätt, inte sant? Och flåklypa, okej. Jag vet inte vad jag tänkte på det. Men du vet att det är så att vi tänker så här: ja, men allt är rätt med oss. Och så en sån som Zacchaeus, som vi tänker bara en kort man, som egentligen är maffia, tar pengar ifrån människor och som är bara en förfärdlig, förfärdlig människa. Och det är han som Jesus säger: men jag ska hem och spisa hos dig. Och så går han och Zacchaeus och de, vi vet ju inte vad de pratar om. De lägger sig där till bords och de spiser samman och så klinkar Zacchaeus i glaset. Och alla människor tystnar ner, för nu är det Zacchaeus som ska prata. Och han reiser sig upp liksom. Man ser honom knappt bland alla som ligger ner. Han är så kort. Han reiser sig upp och så säger han: Herre, till Jesus. Alltså Herren Sebaot, alltså Herren, min Herre. Hälften av det jag äger ger jag åt de fattiga. Om jag har bedragit någon ger jag honom fyrdubbelt tillbaka. Tänk dig den tystnaden som måste infunnits på den festen. Måste varit helt knäpptyst. För folk visste att Zacchaeus älskar pengar. Zacchaeus är en bedragare. Han har ljugit. Han har bedragit människor. Och det Zacchaeus gör, det är att han ger totalt upp. Han bara ger upp. Han ska ge bort hälften av allt han äger. Och han ägde mycket. Och sen ska han ge fyrdubbelt tillbaka om han har bedragit någon, vilket han gjort. Han bara ger upp totalt. Och Jesus, han säger ingenting. Han har inte sagt någonting till Zacchaeus. Han har gjort en sak, och det är att han har älskat Zacchaeus. Han har sett rakt in i Zacchaeus hjärta. Han har sett rakt in i vem Zacchaeus är och de svårigheter som han möjligtvis har gått igenom. Och Jesus ser rakt in i roten på Zacchaeus. Och Jesus kan med sin kärlek göra sådana mirakler som förvandlar människor så. Vi skulle ju kunna tänka att Jesus sa: Zacchaeus, du är en ganska härlig fyr och väldigt tack för maten, men jag må bara säga det att du må förändra dig. Du må bli bättre på det här. Du må sluta på ta. Och det hade varit all rätt. Och vi hade läst det här bibelstycket och bara amen. Inte sant? För Jesus säger någonting som är till så, vi hade tänkt det att men det är ju perfekt. Men du måste bättra dig, du måste liksom göra bot på det här. Du måste ge hälften av det du äger tillbaka till dem, och så ge fyrdubbel tillbaka. Och Zacchaeus hade antagligen gjort det. Men Jesus, vet du vad han gör ibland? Han gräver. Och så ser vi en Zacchaeus som, när rötterna blir helt liksom nakna och öppna för världen, när Zacchaeus ser in i Jesu ögon och Jesus kan se allting, han säger ingenting, men han kan se allting och roten är öppen, så säger Zacchaeus, ja, vet du vad, jag ger upp. Min kärlighet till pengar, den har gått för långt, och jag är... Han kanske haft en smärta över det också, att han har en sån älskan för pengar, vi vet inte. Men det kanske var hans träd, det kanske var andra saker i hans liv som hade varit svår. Och det Jesus gör, när vi ger honom det, så drar han upp jorden så att man får se roten. Och det tror jag att han vill göra i våra liv. Kanske det är så att den här vanskligheten som vi möter, det är liksom Guds, det är liksom just nu Jesu väg. Det kanske är just nu Jesu liksom bästa koppling in i ditt hjärta. In i det som har varit dina rötter som du vill gömma med jord. Och det som du absolut inte vill att någon ska se. Och absolut inte Jesus ska ta del av. Så vi liksom halvt lite gömmer det. Men kanske att det finns en koppling med det som sker idag. Är för att Jesus vill uppenbara och titta på roten. Han vill titta på våra innersta, på våra hjärtas liksom innersta rum. För det är så här. Jesus, han är en gentleman. Och jag tycker det finns en sån fin berättelse som jag kommer ihåg i träningen att Bonke berättade. Och det är att det var en man som i sitt hjärta, liksom i sitt hjärtas hus, så knackade det på dörren en dag. Och det var djävulen som knackade på. Och när mannen öppnade så flög djävulen på honom och han misshandlade honom och liksom stökade ner i huset. Och så sprang han därifrån och skrattade och lo liksom. Lite senare sen så kommer Jesus in i huset och han börjar hjälpa den här mannen att städa. Och han säger, men Jesus, skulle du kunna tänka dig att stanna i mitt hjärta? Absolut, det kan jag göra. Bra, för jag har nämligen en vrå uppe på vinden, eller på, vad heter vinden nu igen i Norge? På loftet. Jag har en liten fin del på loftet liksom, som är sån uppvärmd vinter, det klarar i vintern och sånt. Och Jesus säger, absolut, det gör jag jättegärna. Och lite senare sen, när de har städat upp och Jesus går upp på loftet, så knackar det igen. Och det är djävulen som står där. Och han flyger på den här mannen och misshandlar honom och liksom välter om kull allt igen. Och så går han därifrån och så händer samma sak igen. Och Jesus kommer ner ifrån loftet och säger, men vad är det som sker? Men djävulen var här och misshandlade mig och välte om kull allting. Varför lät du det? Men jag var ju på loftet. Okej, okay, vet du vad? Du kan få vara i mitt sovrum då. Du kan vara på sovrummet. Och vad händer? Samma sak igen händer. Det knackar på dörren. Djävulen står där. Han går in och misshandlar mannen och bara stökar omkring och har sig. Och tar ett äpple liksom och spiser upp det och bara kastar det i huvudet på den här mannen. Och går därifrån. Och han säger igen, Jesus, varför hjälpte du mig inte? Nej, men jag var ju i sovrummet. Och så säger han till slut, men du kan vara i köket. I köket kan du få vara. Det är liksom husets hjärta. Och Jesus säger absolut. Och så går han in i köket och igen samma sak händer. Djävulen kommer, rotar omkring och slår mannen. Och till slut så säger mannen så här, men vet du vad Jesus? Alltså jag orkar inte det här mer. Vet du vad? Ta nyckeln. Det är ditt hus. Ta hela mitt hus. Så knackar det på dörren. Och mannen, han ställer sig bakom Jesus och Jesus går och öppnar. Och där ute står djävulen. Och när djävulen ser Jesus så säger han, ursäkta, det var fel hus. Och så springer han därifrån. För det är precis det här. Jesus säger, hur länge vi än har gått med Jesus så kan det finnas rum i våra hjärtan som Jesus ännu inte har fått tillgång till. Smärtor, saker och ting som har hänt, skedd med oss, som Jesus fortsatt vill röra vid, som Jesus fortsatt vill liksom bruka, fortsatt vill ta tag i och göra någonting med och göra ett mirakel. Spörsmålet är om vi tör och öppna upp hjärtat. Jesus har nu som gartnern, så har han dragit upp roten, han tittar på roten och så står det att han ska gödsla. Låt mig gödsla. Och gödsel är ju vad ska jag säga? Bra scener. Vad sa du? Okej, okay. Jag tänkte det var någon annan som ville säga det ordet högt. Men det är ju dyr dritt, ikke sant? Det är sant. Ja, det är ju det. Det är ju inte något pent egentligen. Och jag tror att de tänker ofta att Jesus, men då lägger han i bomull. Han lägger en bomull och pene ting och liksom lite skyer lägger ned bland rötterna. Eller han lägger ner liksom skyer i livet vårt så att det blir enkelt. Halleluja. Ikke sant? Visst du tar emot Jesus så blir livet så enkelt. Ikke sant? Och det funkar ju inte riktigt så. För att när vi ofta liksom, när Gud har talat in i våra liv, då blir livet vanskligt. När Gud vill göra någonting och vi säger så här, yes, halleluja, Gud vill göra någonting i vår menighet. Yes, så blir det något fel med avlöpet i menigheten. Nej, och så må vi liksom fixa det. Och sen så sker det något med, ja men nu har Gud talat till min familj, de ska bli frälst, halleluja. Och så liksom flyttar familjemedlemmen utomlands eller vad som helst. Liksom, när Gud talar in i våra liv så tror vi att det ofta blir lättare. Men det som sker ofta att det blir motsatsen. Att det blir utmaningar. Men då ska vi läsa i Jakobs brev. Hänger ni med? Så står det i Jakobs brev, kapitel 1 och vers. Vi kan läsa några verser där. Vers 3 så står det till exempel så här. Eller från vers 2. Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro sätts på prov så gör prövningen er uthålliga. Har du räknat det som största glädje när du möter en utmaning? Inte jag. Oj, oj, oj. Bara en utmaning. Yes! Amen! Gud är med mig. Nej, så är det icke. Det är sånt. En utmaning. Gud! Varför? Och så börjar jag med på knä liksom. Och Gud, hjälp! Ni vet som jag förtalte igår, inte sant? Det var utmaning på jobben och jag liksom syns så synd om mig själv. Och vill bara ge upp livet mitt och kristenlivet. Det är inte värt att leva en sån gång. Du vet, allt det här bara öser ut. När Jakobs brev skriver att räkna det som den största glädjen. Var bara glada i det att ni får en prövning. För ni vet ju att när er tro sätts på prov så gör prövningen er uthålliga. Så står det i vers 12. Saliga den som håller ut i prövningen. Ty när han har bestått sitt prov ska han få livets krona. Som Gud har lovat dem som älskar honom. Ingen som frästas ska säga det är Gud som frästar mig. Ty Gud frästas inte av det onda och frästar inte heller någon. Var och en som frästas dras och lockas av sitt eget begär. Och så står det i vers 17. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan och kommer ner från ljusets fader hos vilken ingen förändring sker, ingen växling mellan ljus och mörker. Räkna det som största glädjen när ni får utstå utmaningar. För det är just det som jag tror Jesus menar är det här gödslet. De här utmaningarna när vi måste stå i tro för någonting. När vi måste be för någonting. När vi måste bara styrka oss själva. Styrka svaga knän så att de inte går ur led. När vi måste hela tiden liksom rikta vårt fokus på honom. Så är det det som föder en uthållighet i oss. För att vet du vad? En dag så ska vi få livets krona. En dag så ska vi få springa in i himlen. Och det är faktiskt möjligt så att vi till den dagen alltid kommer att få möta utmaningar på ett eller annat sätt. Och det står Gud frestar ju ingen för att han frestas inte av det onda. Han frestar ingen heller. Så vi kan inte skylla på att det är liksom Gud som skickar synder och bla 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 på oss. Och sådana saker. Men i utmaningarna så kommer det finnas liv. I utmaningarna utmaningarna kommer att få trädet att bära frukt. Och skulle det inte bära frukt, det är då Jesus kommer ta bort det. Är det saker och ting som Gartnern säger att men de bär inte frukten, men då tar jag bort det. Men det är så många delar, så många träd som vi ofta ber Jesus, snälla, ta bort den här smärtan. Ta bort de här utmaningarna som aldrig blir riktigt bättre. Men Jesus säger, vänta en stund till. Låt mig få gräva, låt mig få gödsla, så kommer det bära frukt. Tänk dig Josef i Bibeln. Som blir såld av sina bröder till Egypten. De lägger ner honom i en brunn för det första. Och sen så säljer de honom vidare. Och han hamnar ju som slav. Men tjänar fortfarande Gud. Han gör sitt bästa i Potifars hus. Han blir besviken av Potifars hus. Liksom ljugit på av Potifars hustru. Han hamnar i fängelse i många år. Och sitter där i år in och år ut. Men han är så flink och tjänar Gud. Så att han blir satt att liksom gå runt med nyckel till de andra fångarna. För de vet liksom att, alltså tänk dig, han hade nyckeln. Josef kunde ju bara säga, hej då. Möjligt. Eller kommit på en plan så att han skulle kunna fly. Men Josef, jag tror att han såg att det här trädet, jag vet inte varför det står här. Den här utmaningen som jag har mött, det här som ser liksom helt förfärligt ut. Jag blir ju såld av mina bröder. Vilken smärta. Tänk alla nätter Josef måste ha gråtit. När han äntligen kände att han blev herre över Potifars hus och kände, men det finns en välsignelse för mig. Det finns en väg att gå ändå. Tänk vad Gud är god. Och så blir han, hamnar han i fängsel. Tänk dig tårarna som han måste ha låtit komma. Och samtidigt bara, jag vet inte vad det här är för träd, men det kan kanske bära frukt. Tills Gud upphöjer honom från ena dagen i fängelset till den andra dagen att vara den näst mäktigaste mannen i hela Egypten. Och därför hela den världen som var då. För vi måste, och jag vill uppmuntra mig själv i det här, för jag har också såna här träd. Trot eller ej. Jag undslipper inte något sätt. Men vi måste ge de här träden till gartnern. Vi måste ge de här träden, de här utmaningarna till Jesus själv. Låt det få stå kvar en tid. Och det är så här. Det djävulen tänkte skulle bli ditt största nederlag. Just det kan Gud vända till seger. Totalt. Djävulen ville räkna ut mig, som jag berättade förut, att jag höll på att dö liksom i sjukdom och så vidare. Det var djävulen som ville bara få mig att räkna ut mig totalt. Han ville dräpa mig. Han ville få bort mig från jordens yta, för att han visste att Gud har någonting för mig. Och Gud har någonting för dig. Gud har fantastiska planer för ditt liv. Gud har så många människor som behöver få höra om evangeliet igenom dig. Gud har så många ting som du ska få vara med om. Och djävulen vill göra allt för att vi ska ge upp. Han vill göra allt för att vi ska tänka på det här trädet och försöka såga ner det själv. Men det som djävulen ville att skulle vara ditt nederlag, även fast du gjorde synden själv, även fast du gjorde misstaget själv, så kan Gud vända just det till seger. För han kan blåsa liv i de ben som ligger i öknen och som vi tänker det är bara dött. Så kan Guds ande blåsa liv i någonting. Guds ande kan blåsa liv i någonting som är dött i ditt liv. Guds ande kan blåsa liv i någonting som är dött i en församling eller i en släkt eller vad som helst. Så kan Gud, för han är allsmäktig, han är gartnern, så kan han skapa någonting av någonting som inte finns. Amen. Men det gör ju så ont. Ja. Men det kan fortfarande bära frukt. Kolla i Galaterbrevet kapitel 5. Vi ska börja gå för landning här nu snart. Galaterna kapitel 5. Så är det så här. Mycket av det som sker i våra liv sker icke för oss. Mycket av det som sker i våra liv, Galaterbrevet 5, sker icke för oss utan för andra människor. Mycket av det som sker i våra liv sker icke för oss, utan det sker för andra människor. För Gud vill använda dig Och han vill att det här trädet som när din tidigare partner gjorde någonting som var förfärlig, eller när din menighet gjorde någonting för många år sedan, eller när din familjemedlem döde, eller vad det än är, den här drömmen som du tänkte om och du bad över som aldrig blev av, vad det än är, det här, vad det än är, så säger Gud, vet du vad, jag vill att det här ska bära frukt till andra människor. Och i Galaterbrevet 5 så läser vi så här, andens frukt i vers 22. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sånt är lagen inte emot. Det är andens frukter. Så om vi tittar på forskellen mellan andens nådegåvor och andens frukter, så är andens nådegåvor liksom Guds nycklar in i människors liv, in i liksom tider och stunder och städer, för att liksom låsa upp saker och ting i andevärlden. Men andens frukter, det är Guds egen karaktär. Och det han gör, om vi tillåter honom att låta de här träden, hur mycket spörsmål vi än har, bara säga, Gud, vet du vad? Jag vill att du gör någonting vackert med det här trädet. Jag vill att du ska få det att bära frukt. Och jag vet att det kommer vara smärtsamt. Och även de här frukten kanske till och med är smärtsamma för mig att ge ut. Men den här frukten kommer att vara till välsignelse för någon annan. Och det som är så fantastiskt med frukt, det är att det genom ett enaste äpple kan inom tid skapa en hel hage full med trär och frukt som bär sin frukt i rätt tid. Av ett enda äpple. Av en enda frukt som kommer ifrån det här trädet när det väl börjar gro, ett fikon, så kan det växa hundratals träd. Hundratals nya frukter kan komma och skapas. Hundratals människor kan av en enda frukt komma till tro på Jesus Kristus för det här trädet som vi sa, Gud, gör det du kan. Jag vet att det här är väldigt vanskligt för mig och det är väldigt vanskligt, det är hårt att ta i. Men gör det du kan. Var varsam, Jesus. Så kommer gartnern och börjar gräva upp roten, fylla på med gödslet när utmaningarna, och vi kastar oss på honom och bara säger, Jesus, låt inte min vilja ske, utan låt din vilja ske. Och det här är en biblisk princip. För i Matteus kapitel 5 och vers 3 så står det, saliga är de som sörjer. De ska bli tröstade. Saliga de ödmjuka, de ska ärva jorden. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de ska bli mättade. Saliga de barmhärtiga, de ska få barmhärtighet. Saliga de renhjärtade, de ska se Gud. Och så fortsätter Jesus med att gå ifrån någonting som är brustet, nedbrutet, någonting som är egentligen som ser vanskligt ut, någonting som är fattigt och tomt. Det säger Jesus, saligt är det. För det ska bära frukt. Fantastiskt är det, för det ska få bära frukt. Om gartnern får lite tid, om han får rätt verktyg, om vi tillåter honom, så kommer han att göra någonting. Vi kan låta lovsångarna kan komma upp. Och vet du vad? Gud, han är för dig. Anar inte hur många gånger jag har bett, Gud, varför är du emot mig när de här utmaningarna kommer? Gud, varför är du inte med mig? Jag gjorde det senast, helt ärligt, så gjorde det senast för 3-4 dagar sedan, tror jag. Gud, varför gör inte du det här åt mig? Varför hjälper du mig inte här? Och som om Gud påminner igen, det här trädet som är din utmaning, det kommer bära frukt. Så låt mig få gå på djupet. Bär kvar det en stund till. Så kommer Gud i dig, du kan spela lite på pianot. Så kommer Gud att göra någonting helt fantastiskt i den här svårigheten. Det är det som vi tänker, hugg ner det, Gud! Ta bort det! Jag sa det till Gud, bara, men ta bort det här ifrån mig. Jag vill inte ha det. Kan jag inte få bara ha ett enkelt liv? Och Gud sa, du kan få ett enkelt liv, men det kommer inte bära frukt. Och så läser vi Jakobs brev. Se det som en största glädje när ni får utstå prövningar. När det här trädet som är så dött, som är naket, som inte bär någon frukt, så säger han, glädje, för att det föder tålamod i er. Och tålamodet kommer att leda er till livets krona. Hans löften står fast. Och när vi har drömmar som vi har sagt, Gud, varför fick jag inte se det här? Så säger Gud, ge inte upp. Det här trädet, det finns kvar för att det ska bära frukt. Och saker och ting som inte bär frukt, det skär han ner. Det tar han bort i våra liv. Typ som vissa, när vi är avhängiga av någonting eller när vi har en synd som vi bär på, till slut så klipper för att det finns ingen frukt på det. Men någonting som vi kan tänka, hur kan det här bära frukt? Hur kunde min sjukdom, när jag var så nära på att dö, och jag stod i den största svårighet, och jag kan idag säga, jag är så tacksam att Gud använde just det. Gud har använt det i mitt liv för att be för människor, för att titta på människor som har cancer. Och jag bara, vet du vad, jag vet hur det är att få de här beskeden. Och de kan få möta Gud i det. Och få ta del av Guds frukter i det. För det som händer med mig, det är inte till för mig, det är till för någon annan. För du sitter här idag och får på något sätt ta del av det som jag har upplevt. Och det är inte lätt för mig att prata om de här sakerna. För det är utmaningar som jag möts av. Jag måste också visa att det här sker med alla oss. Och det är så lätt att vi tänker att det här sker bara med mig. Men vet du vad, vi alla står i det här. Och vi alla kommer behöva ha Gattnern som hjälper oss. Det finns en berättelse som jag tycker är ganska fantastisk. Det var en man som hette, vi kallar honom för Mr. Sanders. Det här är en sann berättelse. Och på tidigt 1800-tal så föddes den här mannen. Och redan som 5 år gammal så dödade hans pappa. Och han var ensam med mamma och flera syskon. Så som 10-åring så var han tvungen att börja jobba. Och han går från jobb till jobb. För att han var liksom känd för att vara ganska dålig på det han gör. Så han mötte liksom utmaningar hela tiden. Han gick från jobb till jobb och till slut så träffar han en fru. Och de får en son som dör i småbarnsåren. Han får 2 döttrar som han älskar. Och han lever ett bra liv tills hans fru tar med sig barnen och flyttar därifrån. Och han flyttar hem igen till sin mamma. Och igen så börjar han söka lite olika jobb. Tills han hittar på något sätt sin plats på en Shell-station. Alltså Shell. Ni vet, inte Circle K utan Shell finns i USA. Så han på en sån här station så jobbar han i köket där och lagar mat. I år in och år ut. Och han är en otroligt deprimerad man. Vad jag förstod så hade han till och med skrivit några gånger sitt brev för att han skulle ta livet av sig. Men han gjorde det inte. Och i liksom 30 år så gick han från jobb till jobb tills han fastnade på Shell och började laga maten där och hittar på något sätt sin teknik för att laga kyckling. För att laga kylling. Och han tar ett litet lån och skapar en sån här liksom vagn och börjar tillaga kyckling. Och det lyckas väldigt bra. Och han är 65 år gammal. När han går ifrån att behöva liksom olika checkar ifrån staten som ska hjälpa honom att köpa mat, så här food tickets och stötte på en eller annan måte, så går han på några få år till att ha en liten vagn med kylling till att äga många restauranger. Och den här mannen heter Colonel Sanders, och det var han som var grundaren till KFC. Som idag har 22 300 olika restauranger i världen. Och han dör som en miljardär, som en väldigt, väldigt rik man. Men som en man som från i hela sitt liv varit ett failure, bara ett enda stort dött träd, till att faktiskt gå och ha åsamkat någonting. Hans mamma var kristen. Jag vet inte hur hans egna tro såg ut. Men han var en väldigt ödmjuk man. Vid de här åren. Han gick alltid runt med sin käpp med sina guldknopp och sina vita handskar. Och var alltid så trevlig och vänlig. För jag tror att han visste vart han hade varit. Och var han nu stod. För jag tänker bara på Jakob till exempel i Guds ord. Vi kan alla stå upp. Jakob som brottades med Gud. Jakob som alltid fick möta svårigheter, som sviker, gör ett eget misstag och på något sätt sviker sin storebror Esau. Flyr ifrån landet och jobbar i många år för sin svärfar och blir lurad. Så han jobbar nästan som slav i liksom 14 år för sin egen svärfar och blir lurad gång på gång. Men Gud gör någonting så att han blir så välsignad av det som han gör åt sin svärfar Laban. Och han går därifrån. Och jag tror att i hela Jakobs liv så tror jag att han säger samma sak. Varför får jag alltid det här trädet? Och vid ett ställe så möter Gud honom och han brottas med Gud. Han brottas med Gud. En ängel sänd från Gud och liksom brottas med honom hela natten. Och på morgonen så bryter han liksom höften på Jakob så att han för resten av sitt liv haltar. Och så säger han, från och med nu ska du inte längre heta Jakob, som kallades för bedragaren, han som håller i hälen. Utan nu ska du heta han som kämpar med Gud, eller han som står upprest med Gud. Och jag tror att Gud vill ge ett nytt namn på något av dina sådana här träd. Gud vill ge ett nytt namn till det som har varit en utmaning i våra liv, i mitt liv, i ditt liv. För till och med vid döden så kan Gud göra någonting fantastiskt av det. Min sista, jag ska avsluta med det. Min mamma, när hon var 7 år så var hon hemma med sin pappa, min morfar. Och de hörde en ambulans på andra sidan vägen. Och min morfar sa det att ja, men jag ska bara gå och titta vad som har hänt. Och min mamma var hemma själv i flera timmar. Tills min mormor kom hem. Och de tillsammans åkte till sjukhuset. Och det visade sig att min onkel, som jag aldrig har träffat, hade som 15-åring blivit påkörd när han åkte moped. Blivit påkörd av en rattfyllerist. Någon som hade druckit alkohol och suttit sig framför ratten. Och på bädden så ger han sitt liv till Jesus för att han hade lämnat Gud. Och min morfar var pastor. Och där och då så ger han sitt liv till Jesus och sen så släcker han sina ögon och går hem till Herren. 15 år gammal. Och det här var en smärta som min morfar bad i hela sitt liv. Och som min mormor bar i hela sitt liv. Att aldrig få se sin son gifta sig. Att aldrig få se sin son. De var 5 barn och ett av dem försvann. En onkel som jag aldrig fick träffa. Och jag kommer ihåg på min morfars begravning. Jag är 7 år gammal. Så kommer en kvinna fram sen efter ceremonin som jag haft. Hon sa att jag har fått en syn. Och det var att hon fick se min morfar gå in i utanför den liksom pärleporten, utanför himmelen. Och där så möts hon av sin son som hoppar upp i hans famn efter så många år. Och den smärta som han hade burit i hela sitt liv fick där och då, till och med i döden, så kommer vi att få se livets krona. Vi kommer att få möta livets krona. Vi kommer att få göra någonting mer av det som vi tänker att hur ska det här kunna bli någonting. Men vet du vad? Vart det än är i det här livet eller nästa så kommer vi få se frukten av det. Herre Jesus, vi tackar dig. Herre Jesus, du ser våra svagheter. Du ser våra brustna hjärtan, Herre. Du ser alla de utmaningar som vi här inne har mött. Du ser den död som vi har fått se. Du ser de utmaningar som vi har mötts av i relationer. Det som vi alltid har tänkt. Och även fast vi har släppt någonting bakom oss. Så undrar vi, Herre, varför finns det här kvar i mitt liv? Varför finns den här smärtan kvar i vårt liv? Och då vill vi, Herre, säga, istället för att du ska ta bort det. Så ber vi att du gör någonting vackert av det. Att du ger oss frukt av det, Herre. Att andra människor i de ut som kanske möter samma utmaningar, att vi ska få tala in ett ord av liv till dem, Herre. Att vi ska få förändra livssituationer på grund av våra egna böner, Herre. För att våra liv bär frukt i kärlek, glädje, frid, tålamod, självbehärskning och alla dina frukter, Herre. Det vill vi se i våra liv. Jag vill bli mer fylld av din kärlek. Jag vill bli mer fylld av ditt tålamod. Mer fylld av din ande. Och din karaktär, Herre. Vi ber dig om detta i Jesu namn. I Jesu namn. I Jesu namn. Och självklart så kommer vi ha en liten stund med lovsång. Och är det så du skulle vilja ha förbön för någonting, någonting som har varit vanskligt i ditt liv, eller någonting du känner att du skulle vilja bara be för någonting, så finns jag gärna här och be tillsammans med dig. Så då i så fall kan du komma fram här. Så fortsätter vi att lovsjunga Herren.